Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi podda om något som på medicinspråk heter hysterektomi. Och det betyder att man opererar bort livmodern. Och vi har fått mycket frågor om det här och många som undrar när gör man det och varför behandlar man kvinnor ibland med en medicinsk behandling och ibland opererar man bort livmodern. Och det här ska vi bena ut idag med dagens gäst som heter Ulrika Johannesson. Välkommen.
Tack.
Ulrika, du är ett superproffs på hysterektomi. Du har gjort tusentals tänker jag.
Kanske.
Kanske, ja. Ulrika är överläkare och docent på Danderyds sjukhus. Och vi är ju då kollegor. Jag har ju jobbat på Danderyd, men inte så mycket längre. Men jag ser dig fortfarande som min kollega. Och du är ju dessutom the go-to person när det kommer till just det här. Du opererar ju otroligt mycket och är inblandad i flertalet av de operationer som där man tar bort livmodern på just Danderyds sjukhus. Eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja. Och dessutom forskar om det här. Och du berättade att du i morse har landat här i Stockholm efter att ha varit i Nashville i veckan. Och då har du varit på en kongress om just, bland annat om när man opererar bort livmodern.
Ja, det stämmer. Vi har en studie där vi tittar på vad händer med kvinnornas bäckenbotten efter om man måste operera bort livmodern. Hur mår deras bäckenbotten efter och hur är deras sexuella funktion? Och då följer vi kvinnor i en studie och då var det 3-årsresultaten som vi presenterade nu på den här kongressen.
Just det. Görs den studien bara på Danderyds sjukhus eller på flera sjukhus?
Denna studien görs bara på Danderyds sjukhus.
Mm. Kan du berätta lite om resultaten lite senare i podden? Eller ja, är det hemligt?
Nej, de är ju inte, liksom, de är inskickade under så här peer review som det heter. Så att, då ska man ju vänta och presentera dem tills de är publicerade.
Okej, ja, vi väntar väl lite då. Vad innebär det för en kvinna att ta bort livmodern?
Ja, livmodern är ju ett viktigt organ hos kvinnan. Och att operera bort livmodern, det ser vi ju oftast som en sistahandsmetod. Det vill säga när ingenting av de olika behandlingarna har fungerat som leder till att man måste operera bort livmodern. Då tar man till det. Så det är absolut ingenting man väljer i första hand.
Gör vi färre hysterektomier idag än vi gjorde för, låt säga, 20 år sedan?
Ja,
och varför då?
Därför att nu har det kommit massa nya behandlingar och man kan ju börja med att berätta då att operera bort livmodern. Vanligaste anledningen i Sverige idag är ju att man har besvär till exempel med väldigt rikliga menstruationsblödningar. Man kan ha muskelknut eller myom. Och då har man provat olika behandlingar för detta, men det har inte fungerat. Och då kan det ju leda till att kvinnan blöder jättemycket, hon tappar järnvärde, blir väldigt trött eller kanske har ont för att hon har muskelknutor som trycker. Och har då inte de medicinska behandlingarna fungerat så kan man hamna i det att man måste göra en operation.
Mm. Ibland så har man ju patienter som kommer och ber om det, att jag orkar inte mer nu, jag har blött så mycket, jag har testat olika preparat och så, men vi är ändå ganska restriktiva, och varför är man så restriktiv med att göra den här operationen?
Egentligen så är det ju så att man ska vara restriktiv med all kirurgi. Alltså att operera, det ska man ju bara göra om man måste. För att det finns ju alltid risker. Det kan vara risker med den bedövning man lägger. Det kan vara risker med att man blir sövd. Det finns andra risker. Så att det är ju någonting som man ska vänta med tills man verkligen behöver. Och idag finns det ganska mycket bra andra behandlingsmetoder vid rikliga blödningar. Till exempel hormonspiral som fungerar för väldigt många. Mm. Eller om man har muskelknutor så finns det lite andra saker man kan prova. Men ibland kommer man till en situation där det inte är hållbart längre. Då kan man behöva operera bort livmodern.
Mm.
Och då brukar vi förklara för kvinnan att det här är ju, nu pratar vi om man opererar bort livmodern på en godartad indikation. Det finns ju också de som behöver operera bort livmodern för att man har fått cancer.
Mm.
Men jag tänker att hela det här handlar väl mest om den godartade indikationen.
Mm. Mm. Vi kan nämna lite av båda. Jag tänker att vi ska prata lite mer om vilka indikationer som finns.
Ja. Men om man då landar i att man måste operera bort livmodern, då brukar vi förklara att det här är ju liksom ett val som du gör som patient. Och syftet är ju att du ska få en ökad livskvalitet eller känna att du får livet tillbaka. För många säger ju att jag orkar inte ha det så här längre. Jag blöder och blöder och det gör ont. Jag har inget liv som det är nu.
Mm.
Och då kommer man till det stadiet att det kanske är dags att bestämma en operation.
Men på bara Danderyds sjukhus där du då opererar så gör man ju ändå den här operationen flera gånger i veckan.
Ja.
Så det är fortfarande en vanlig operation.
Det är en vanlig operation. Det görs ungefär 4000 hysterektomier per år i Sverige. Men frekvensen hysterektomier har gått ner betydligt. Mm. I USA där jag precis kommer ifrån, där gör de ju ännu mer.
Mm.
Och det har man väl lärt sig att ja, men med all kirurgi, man ska vara lite klok, man ska tänka efter innan, man ska inte göra någonting som kanske inte behövs.
Nej.
För många av kvinnorna som har de här besvären, de är ju precis i åren kring när man kommer in i klimakteriet, när man slutar menstruera. Och många besvär försvinner ju då.
Mm.
Så att ibland handlar det bara om att hitta en nivå som är acceptabel. Och sen kanske man slutar blöda. Mm. Då måste man absolut inte operera sig.
Nej, just det. Men om vi kommer tillbaka lite till indikationerna, alltså anledningen till att man behöver operera bort en livmoder, då har du nämnt myom, alltså muskelknuter som ger trycksymptom eller väldigt rikliga blödningar.
Mm.
Är det den vanligaste orsaken?
Ja, myom är, skulle jag säga, den vanligaste och blödningar.
Mm.
Och då också även smärta, alltså väldigt kraftig mensvärk och så vidare, och som man kan relatera till om man har myom, så gör det oftast mer ont när man blöder.
Mm. Andra indikationer då?
Andra indikationer kan ju vara olika slags cellförändringar, alltså förstadium till cancer och cancer i sig då. Det är väl de vanligaste indikationerna.
Mm. Och då är cellförändringar både i livmodertappen och
precis.
Inne i livmodern.
Ja.
Mm.
Och det är ju två olika, och nu har vi ju ett vaccin som ges i skolan både till killar och tjejer för att minska risken att drabbas av livmoder- och halscancer, och det är ju jättebra.
Mm.
Så förhoppningsvis kommer vi göra ännu färre hysterektomier av den anledningen.
Mm. Jag tänkte på något mer, adenomyos.
Ja, adenomyos, det kan man säga att om man tittar på livmodern som ett organ, då har man ju liksom längst in i liksom livmoderhålan. Det är ju där man har en slemhinna som man blöder ut vid mens, och det är där också graviditeten sitter. Sen runt omkring där så har man ett muskellager. Och då kan det ibland hända att själva den här livmoderslemhinnevävnaden hamnar inuti muskellaget. Och då blöder man där, men blodet kan inte komma någonstans. Då gör det väldigt ont.
Mm.
Det här kommer oftast lite senare i livet. Så det är kvinnor som har väldigt svår mensvärk. Och så ser man en förstorad livmoder och ganska typiska liksom, ultraljudsfynd. Det är det som är adenomyos.
Mm. Och då kan det ibland vara att sista utvägen för de kvinnorna att bli av med sin mensvärk är att göra en operation av livmodern.
Mm. Det kan det vara. Men det finns också lite andra behandlingar på forskningsnivå.
Mm.
Finns också de ställen internationellt sett där man opererar även adenomyos. Fast det är lite svårare än att ta bort myom. Om man tar bort myom, alltså enbart myom kan man göra. Det gör vi oftast hos kvinnor som kanske är yngre och där man tänker sig att de ska bli gravida snart. Och myomen ställer till det.
Mm.
Men adenomyos växer inte så... Myomen växer liksom som små bollar kan man säga i livmodern. Men adenomyosen är mer diffus, så den är ju svår att operera. Men det görs internationellt sett på
stället.
Och att man har livmodern kvar då.
Mm. Mm. Det här med att operera bort bara myomen, visst gör vi det i stort sett bara på kvinnor som, där man inte har fått klart sina barn,
ja.
Så att säga.
Ja.
Annars så är ju kanske den vanligaste operationen för vid myom att ta bort hela livmodern.
Ja, det är den vanligaste.
Mm. Och hur är det med endometrios?
Endometrios är ju, då är det den här, igen, den här insidan på livmoderhålan, slemhinnan som man blöder vid mens, att den kan sitta utanför livmodern. Den kan sitta på bukväggen, den kan sitta på äggstockarna, det kan bildas liksom blåsor som blir blodfyllda, som vi kallar för endometriom eller chokladcystor. Det låter lite konstigt, men det är för att innehållet är som lite gammalt blod. Och då har man ju väldigt, väldigt ont ofta. Svår mensvärk. Man kan ha svårt att bli gravid. Mm. Man kan ha ont vid samlag.
Mm.
Det är ju inte förstahandsbehandlingen av endometrios att operera bort livmodern.
Nej.
För även om man opererar bort livmodern så kan det finnas mikroskopiska små rester av endometrios kvar för övrigt. Så det är inte säkert att den buksmärtan som patienten hade blir bättre av att ta bort livmodern.
Nej. Plus att endometrios ofta drabbar unga tjejer som inte har fått klart sina barn.
Ja, nej, men det vill vi inte. Vi vill bara ta bort livmodern om vi måste.
Mm. Mm. Kommer du på någon mera anledning?
Nej, men det finns ju då beskrivet, alltså det finns ju en del som opererar bort livmodern även vid framfall. Och då skulle jag säga att det är ju om man har ett väldigt avancerat framfall.
Mm.
Och det var vanligare, tror jag, på 90-talet som en behandlingsmetod. Man har mer gått ifrån det nu, och det finns ju riktlinjer inom Svenska gynekologföreningen för hur man ska tänka när man opererar framfall. Ja, man ska ändå nämna den finns kvar där. Så man,
Jag tycker det är intressant att du tar upp det, för att det har ju varit väldigt uppmärksammat den senaste tiden.
Mm.
För att det släpptes en artikelserie och en podd som heter Livmödrarna, där unga kvinnor har blivit av med sina livmödrar på grund av framfall eller bäckenbottendysfunktion. Men då menar du att det här var en operationsmetod som var vanlig förut och som fortfarande är eller som fortfarande förekommer då, utan att det egentligen är något fel med det på en del ställen.
Ja, man kan säga att det finns ju kvar som en operationsmetod, men om man tittar generellt på Sverige så finns det väldigt många olika sätt att behandla framfall. Och tänkte bara kort säga, framfall, det är ju egentligen att olika delar av underlivet faller fram. Kvinnan har en tyngdkänsla, det känns liksom obehagligt i underlivet, och då kan det vara både slidans framvägg som urinblåsan trycker ut, eller slidans bakvägg som tarmen trycker ut, eller livmodern trillar ner. Det kan vara någon kombination av de olika tre.
Mm.
Och det är väl egentligen bara vid väldigt avancerade framfall, alltså där livmodern trillar ut hela vägen utanför kroppen, alltså väldigt långt. Och om det är en äldre patient som det har varit vanligt att operera bort livmodern.
Mm. Men vad skulle man, just de här avancerade då, när livmodern trillar ut i, nästan mer eller mindre i sin helhet eller stora delar av livmodern, vad kan man annars göra? Nu ligger det här lite utanför dagens ämne, men vad kan man annars göra för operation med den livmodern? För jag vet att du arbetar med de kvinnorna och opererar dem.
Ja, man kan göra lite olika metoder. Det är lite beroende på hur kvinnans ålder skulle jag säga, och vad, om hon har barnafödande kvar som på, liksom på agendan.
Mm.
Så det är liksom, det är lite skräddarsytt, men man kan säga att hänga upp den med olika operationsmetoder, ganska kort.
Så att man menar fäster den på olika ligament in i magen?
Ja, med olika metoder.
Mm.
Mm.
När man tar bort livmodern, tar man alltid bort äggledarna? Brukar man ta bort äggstockarna också? Vad ingår liksom i den operationen så att säga?
Ja, att ta bort livmodern och hysterektomi, det innebär att man bara tar bort livmodern. Då brukar man oftast ta bort hela livmodern, alltså även livmoderhalsen eller livmodertappen. Det är ju den nedre delen av livmodern. Också tidigare då fanns det en period där man kanske gjorde subtotala hysterektomi, alltså att man tog bort bara överdelen av livmodern och lämnade kvar livmoderhalsen. Men då har man sett i studier att det innebär en ökad risk för kvinnan att fortsätta blöda, för även om man lämnar kvar livmoderhalsen så finns det lite slemhinna kvar i den. Man kan fortsätta blöda och kvinnan måste ju fortsätta ta cellprover, och det finns ju en potentiell risk att det kan bli cellförändringar eller cancer. Så att idag så rekommenderar man att man gör en total hysterektomi och man måste göra det hela livmodern.
Vad var fördelen med att lämna kvar livmoderhalsen?
Ja, fördelarna rent kirurgiskt är att det är oftast en snabbare och enklare operation. Men annars har man inte sett några större fördelar. Det är inte så att det är mindre risk för framfall eller så om man lämnar kvar livmoderhalsen.
Nej, okej. Okay.
Men om vi går tillbaka till äggledarna. Äggledarna har man sett att om man tar bort äggledarna samtidigt som man tar bort livmodern, då kan man minska risken att drabbas av äggstockcancer med nästan 50%. Och då pågår det en studie i Sverige där man har lottat kvinnor som måste operera bort livmodern till att antingen ta bort äggledarna samtidigt eller inte göra det för att studera. Men internationellt sett så är det nog så att de flesta rekommenderar att göra det och erbjuder kvinnan det.
Mm.
Det är inte något, liksom förlänger inte operationen något nämnvärt att göra det. Äggstockarna brukar vi absolut rekommendera att man har kvar, om det inte är så att man måste operera bort livmodern på grund av cellförändringar inuti livmodern eller cancer. Då tar man oftast bort äggledare och äggstockar också.
Mm. Men äggstockarna känns ju rimligt att man har kvar eftersom de producerar hormon. Men äggledarna, vad skulle vara risken med att ta bort dem? Varför skulle man vilja ha kvar dem så att säga?
Ja, alltså risken är ju att äggledarna är ju egentligen transportorganet mellan äggstocken och livmodern. Och då går ju väldigt nära äggstocken, hänger som en liten tratt där över. När man tar bort den, då kan man ju störa blodcirkulationen till äggstocken. Och då kan det ju vara kvinnor som får en försämrad funktion i sina äggstockar. Och med risk att kanske komma lite tidigare i klimakteriet. Och det är just det den här studien som pågår i Sverige just nu ska titta på. Om det leder till försämringar för dessa kvinnor.
Okej, spännande. Är det långt kvar på den studien?
För den har hållit på ganska länge, så den borde nog närma sig att bli klar. Mm. Men jag vet inte exakt.
Nej. Sen finns det lite olika sätt att operera bort livmodern.
Mm.
Öppen operation, man öppnar hela magen och man kan göra det med titthål och man kan göra det vaginalt.
Ja.
När, var, hur? Varför ska man välja det ena och det andra?
Ja, man ska alltid välja det mest minimalinvasiva, alltså det, så litet ingrepp på patienten som möjligt. Och det allra mest minimalinvasiva det är att operera bort livmodern vaginalt. Den metoden höll redan de gamla grekerna på med. Men då var det oftast avancerade framfall de opererade. Det var ju långt innan man hade modern anestesi och bedövning. Men om man sen tittar på de andra metoderna så finns det ju titthål. Finns det ju både vanlig titthålsteknik och robotassisterad. Och då blir det ju små öppningar på huden och patienten är sövd som, genom vilka man opererar bort livmodern. Och då kan man välja att antingen ta ut den via slidan, eller man kan ta ut den via naven, man förlänger den incisionen lite grann.
Mm. När jag jobbade på Danderyd och var på operation så jag har aldrig sett en vaginal hysterektomi.
Mm.
Så det är ju väldigt liksom, ovanligt att vi gör det på Danderyd, och på andra ställen gör man det nästan hela tiden.
Mm.
Är det här är det en viss tradition på ett visst sjukhus?
Det kan det vara, och det ser också olika ut i Sverige. Rekommendationerna, det kommer komma svenska riktlinjer om hysterektomi. Nu tror jag under våren 2024.
Mm.
Och om man tittar på internationella riktlinjer så är ju förstahandsmetoden att operera vaginalt. Sen kan det ju vara att det är lite svårigheter med det, och det handlar också om kirurgens kompetens. Och det man har sett är ju att det har skett en ökning av titthålsoperationer och robotassisterade titthålsoperationer lite på bekostnad av de här vaginala hysterektomierna.
Mm.
Det är liksom en trend, och den är inte bara i Sverige, den är över hela världen.
Men det är en dålig trend då för patienten?
Jag vet, ja, det beror på. För man kan säga att det beror också på om man tittar på komplikationer, vad som händer under operationen med blödningar och så vidare. Det viktigaste för patienten är väl egentligen att de har en operatör som är väl invand med en operationsteknik.
Mm. Så om vi benar ut det lite mer då. Mm. Vaginal hysterektomi, då sitter kirurgen mellan benen på kvinnan, och hon ligger som en gynstol och hon är sövd.
Nej, hon är oftast i ryggbedövning då.
Oftast ryggbedövning då. Och hon får inget R på magen. Man öppnar inte magen.
Nej. Om det inte är så att det blir krångligt, och då brukar man behöva konvertera, som vi säger, att man ändrar operationsmetod.
Mm.
Det kan ju hända även med vanlig titthålsoperation, att man har svårt att komma åt och då måste man öppna. Och då är den vanligaste öppna varianten av hysterektomi är att man gör det via ett bikinisnitt.
Mm.
Men om livmodern är väldigt, väldigt förstorad, nästan som en höggravid kvinna, alltså om den är så stor, då brukar man ibland göra medellinjesnitt hela vägen.
Och det är såklart de mest då invasiva, när man öppnar upp från blygbenet upp till navel för att ta ut livmodern.
Ja.
Och det är ju ovanligt.
Väldigt ovanligt. Ja.
Men så vaginal hysterektomi, då går man hem kanske dagen efter, eller? Stannar de över natt?
Nej. Det beror lite på var man vårdas. Man kan gå hem samma dag. Man kan säga att fördelen med de minimalinvasiva metoderna är att alla i princip kan gå hem samma dag.
Ja.
Men har du gjort en öppen bukkirurgi, då brukar man stanna en eller två nätter. Det är nog det vanligaste.
Och de som är titthålskirurgi, de brukar gå hem dagen efter, stanna någon natt.
Nej, de kan gå hem samma dag.
Alltså, vi är tuffa nu för tiden. Ja. När jag började på Danderyd, då såg de alltid över natt, kommer jag ihåg.
Ja. Om det inte är någon lång och komplicerad operation och det inte tillstöter någonting, så kan man gå hem. Och det handlar också om hur man sover patienten, så att patienten inte är för trött efter. Och vi skickar ju inte hem om man känner sig rädd och orolig, för man såklart stannar kvar. Och man vill ju att man ska ha någon hemma då, om man ska gå hem samma dag som operationen.
De flesta, om man kan gå hem, så vill man ju gå hem.
Ja.
Så att det är ju väldigt sällan som man väljer att stanna kvar om man mår bra.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Ja, men så vi har de tre metoderna, och jag vet att du opererar mest på den robotassisterade laparoskopin, alltså titthålsoperationen. Hur lång tid tar en sån operation?
Ja, lite beroende på livmoderns storlek, men en timme ungefär.
Så det går ganska snabbt.
Behöver
man ha blodförtunnande sprutor efteråt?
Ja, det brukar vi ge, för att man ligger ju oftast i benstöd under operationen och ligger en längre tid, och det här är oftast kvinnor som är över 40 år också. Och då har man en ökad risk att drabbas av blodpropp, så att då brukar vi ge rutinmässigt blodproppsförebyggande sprutor under en vecka efter.
Och om man gör titthål, hur ont har man? Behöver man morfin, eller klarar man sig ofta på Ipren och Alvedon?
Ja, vi skriver väldigt sällan ut morfin, och det var kanske vanligare förr i tiden när jag jobbade, alltså när jag började jobba på Danderyds sjukhus. Men nu har man ju sett med hela den här opioidskandalen att det är något av det sämsta man kan ge kvinnor. Man vill ju inte ge dem ett beroende.
Nej.
Oftast klarar man sig väldigt bra med Alvedon och Naproxen till exempel, som smärtlindring. Det brukar räcka.
Sjukskriver du?
Sjukskriver, men många som till exempel är egna företagare, så de vill inte bli sjukskrivna, de vill gärna jobba direkt, och har du kontorsarbete så kan du börja jobba ganska snabbt efter. Men har du ett jobb med tunga lyft, då brukar vi sjukskriva lite längre.
Så syr man ju då ihop vaginaltoppen där livmoderhalsen liksom kommer ner i vanliga fall.
Ja.
Och är det någon risk med den? När får man ha samlag efteråt?
Ja, det är också lite olika rekommendationer, men man kan säga att de flesta landar väl någonstans mellan 8-12 veckor, så man ska inte ha penetrerande sex. Jag brukar vara tydlig med att man kan absolut ha sex på annat vis, men undvika penetration för att det ska liksom vara stabilt i slidtoppen efter.
Och vad är risken om man har sex innan? Penetrerande sex innan.
Ja, risken är ju att själva slidtoppen inte är helt läkt, men den är inte riktigt lika stabil, och då kan det ju spricka där.
Mm.
Det är ju inte så bra.
Nej. Och så kanske gör lite ont i första månaderna, tänker jag också. Ja. Man är ju ändå sydd i slidan.
Ja.
Mm. Tänker du, är det någonting mer som vi har glömt kring själva operationsförloppet? Så, det tar inte jättelång tid, kvinnorna går hem ganska snart.
Och det man ska, många, det är ju lite olika med hur man har liksom uppfattat det här med livmodern och så, men en inte helt ovanlig fråga som jag har fått är, kommer jag fortsätta ha mens? Och där är svaret nej. Du kommer inte ha mens något mer, du kommer inte heller behöva ta cellprov något mer, om det inte är så att det var cellförändringar som orsakade att man tog bort livmodern, för då behöver man fortsätta gå på kontroller, och då tar man liksom som ett litet prov i slidtoppen.
Just det, eller om man då i sällsynta fall nu har kvar sin livmodertapp, då måste man fortfarande ta cellprov enligt screeningen.
Ja.
Ja, okej. Ulrika, vilka risker finns det med att operera bort livmodern?
Först kan man titta på riskerna som finns relaterat till att man behöver lägga någon form av bedövning, antingen en ryggbedövning eller så måste man sövas. Då finns det ju lite risker med det, och om man ska sövas brukar man stoppa ner en slang i halsen, och det finns liksom lite risker relaterat till det. En del vaknar och känner att de har lite ont i halsen och förstår inte varför. Det är för att man har haft en slang i halsen och man får hjälp med andningen medan man sover, helt enkelt.
Mm.
Om man sen tittar på själva operationen i sig, att operera bort livmodern, så är man ju nära stora blodkärl, så det finns ju en risk att drabbas av en blödning. Då är det ju en fördel om man kan se tydligt blodkärlen, och det kan man ju göra med titthål eller robotassisterat titthål till exempel.
Mm.
Ganska bra.
Mm.
Man kan också se bra vaginalt beroende på hur kvinnans liksom, bäckenbotten ser ut. Vi ser lite olika ut där nere.
Mm.
Och infektion. Och det hänger lite ihop med blödning. För har du lite mer blödning under operationen, då kan man säga att gammalt blod är lite som godis för bakterier. Då är det risk att man drabbas av en infektion.
Mm.
Så därför ger vi alla kvinnor som ska operera bort livmodern, de får tabletter, antibiotika, innan operationen. För att minska risken att drabbas av infektion.
Mm.
Men det finns ändå en liten ökad risk precis tiden, närmsta tiden efter.
Mm. Och det är ju för alla kirurgiska ingrepp. Blödning och infektion, det är ju det man är rädd för.
Ja.
Ja. Men det är ju fortfarande ovanligt.
Det är ovanligt.
Ja.
Och sen så finns det då andra liksom organkomplikationer, att något organ skadas. Om det till exempel är mycket sammanväxningar i magen av olika anledningar, om man har gjort någon annan operation tidigare i livet, då är ju risken att man kan skada urinblåsan eller att man kan skada tarmen och så vidare. Men det är också ovanligt.
Mm. Och det går att reparera.
Och vi brukar alltid prata speciellt med de kvinnor som har tidigare kanske lite större bukkirurgi, alltså man har stora ärr på magen, om hur vi tänker och hur vi gör för att minimera riskerna att man får någon organskada.
Mm.
Och det är väldigt ovanligt.
Mm. Men det låter ju liksom nästan lite livsfarligt nu när vi sitter och pratar om det. Och så här är ju kirurger, ni är ju väldigt restriktiva och liksom man lyfter riskerna och ingenting får ju någonsin gå fel. Men det är ju ovanligt att någonting går fel.
Ja, det är ändå
eller ovanligt. Alltså vi ser det ovanligt. Det är ju liksom, man ser ju komplikationer, men givet att det görs 4000 hysterektomier per år, så är de ju inte så många.
Nej, de är inte, så, inte de allvarliga komplikationerna. De vanligaste komplikationerna är ju infektioner, skulle jag säga, i någon form.
Mm.
Sen finns det ju komplikationer på längre sikt att operera bort livmodern. Och då kommer vi tillbaka till det här med framfall, att någonting trillar ut. Och då är ju livmodern borta, men jag har en pensionerad kollega som brukar säga, det är aldrig livmoderns fel när den trillar ut.
Nej.
Så att det är liksom, då är det de här stödjevävnaderna som livmodern har hängt i, som sen slidtoppen ska hänga kvar i. Då har man ju varit där och liksom stört cirkulationen till dem, och då kan det hända att man får ett framfall av slidtoppen. Och det kan också hända att man drabbas av ansträngningsinkontinens. Det är ökade risker för det på längre sikt.
Mm. Hur är det med penetrerande samlag? Förändras upplevelsen av det efter en hysterektomi när man tagit bort livmodern?
Om man tittar på kvinnans sexuella funktion, om man gör studier på det, så har ju de flesta som opererar bort livmodern på godartad indikation, de har en ganska dålig sexuell funktion innan operationen. För det är inte roligt att ha ont och blöda hela tiden. Det är inte så lustfyllt. Och då är det väldigt många som blir initialt bättre eftersom man har tagit bort det som var problemet.
Mm. Så inte ökad smärta och fortfarande en liksom lustfylld känsla?
Ja.
Ja. Men, och det är det här du har forskat om?
Ja, det är det här vi tittar på. Vi följer kvinnorna då. De fick fylla i enkät om bäckenbottenfunktion och sexuell funktion. Både innan kirurgi, ett halvår, ett år, tre år. Vi ska följa dem ända upp till 10 år efter för att se vad som händer med den här kohorten av kvinnor.
Mm. Och kohorten är en grupp. En grupp som man följer i forskarsammanhang. Jag har tillrättavisat Ulrika här lite under podden här att hon får sluta prata doktorspråk.
Ja.
Jag tycker vi har täckt mycket nu här om hysterektomi. Men för att fråga Ulrika, är operera det roligaste du vet?
Det roligaste jag vet är att hjälpa kvinnor så att de får ett bra liv tillbaka. Ja. Det är väldigt tillfredsställande att känna att man kan hjälpa någon annan.
Mm.
Det är ju det handlar om att vara läkare. Mm. Bota, lindra och trösta.
Ja. Men för jag tänker att du lägger ner så otroligt mycket tid på det här. Det är tidiga månader, det är sena kvällar, operationer som drar ut på tiden, det är på helgerna och det är, alltså, jag jobbar så otroligt mycket med det. Det är vilken insats du gör.
Ja, men det är ju... Det är, man vill hjälpa.
Ja, man vill hjälpa. Ja, men du, har jag glömt någonting i mina i mitt frågebatteri här om livmoder, operationer? Någonting, vad brukar du få för frågor av kvinnor när du sitter med de här innan och efter?
Nej, men en väldigt vanlig fråga är det vi har gått igenom med riskerna på längre sikt. Och då när vi, de här långtidsriskerna för framfall och inkontinens, då brukar jag också prata om att det finns ju väldigt mycket annat som kan ge framfall och inkontinens. Till exempel att ha fött barn vaginalt. För varje barn man föder vaginalt så ökar risken för framfall. Och om man har någon ärftlighet för framfall, om man har någon mamma och så vidare. Så att om man liksom bakar in det så kan man ju göra någon slags riskkalkyl vad risken är för dig. Men om du bara har fött ett barn och det var med kejsarsnitt och du inte har någon ärftlighet, då är det klart att du har lägre risk att drabbas av framfall.
Mm. Har du någon erfarenhet av att, att man opererar för fort så att säga, liksom, att någon kvinna, att man ångrar sig efteråt, eller blir nästan alla nöjda när man opererar bort sin livmoder när man har en indikation för det? Det jag menar är så här, vi provar ju alltid med olika medicinska behandlingar och kanske lite andra ingrepp så här, innan man tar bort livmodern. Men ibland så är ju ändå kvinnan såhär, nej, jag vill detta. Min mamma opererar bort. Och liksom, har du ändå varit med om då att det ibland har gått för fort?
Ja, det har jag varit med om. Och det där jag kom ifrån på det här forskningsmötet så presenterade de forskning om det. Just om regrets, alltså kvinnor som känner att de ångrade sig.
Mm.
Och då kunde man identifiera riskfaktorer för kvinnor som känner att de ångrar att de gjorde den operationen. Det är ju oftast de som har kanske mått ganska dåligt innan operationen. Deprimerade eller mycket ångest och haft en väldigt dålig sexuell funktion. Så att det är ju viktigt att prata med kvinnan så att man har med henne på tåget. Och jag brukar vara väldigt tydlig med att det här är ju du som bestämmer. Det är ju ditt liv, din livskvalitet. Jag kan ju säga vad jag rekommenderar. Om man går och blöder liksom jättemycket och inte orkar göra någonting, så det är klart att det inte är så roligt. Men det är ju inte jag som bestämmer. Det är ju kvinnan som måste bestämma.
När säger du nej? Det här kommer vi inte göra.
Om man inte har provat några medicinska metoder. För att ibland kan man höra, men jag vill inte prova hormoner. För det känns inte bra. Och då försöker jag säga att det kanske är just det som är bra i ditt fall här. För det finns inga muskelknutor. Du blöder jättemycket med mens. Då brukar till exempel en hormonspiral kunna fungera väldigt bra. Den passar inte alla. En del kan få biverkningar. Men ibland kanske det är det som en annan kollega uttryckte som kan få en att surfa in i klimakteriet. Mm. Att man bara kommer förbi den här perioden när man har haft de här rikliga blödningarna. Och sen har man inte de besvären.
Nej, surfa in i klimakteriet. Är det Helena Kopp-Kanner som säger det? Våran mesta gäst här i podden. Ja, jag förstår. Ja, men du Ulrika, tusen tack. Det känns som att vi har liksom bara pratat så intensivt här en halvtimme om hysterektomi. Och jag tänker att våra lyssnare, ni får nog lyssna på det här avsnittet flera gånger. Bara liksom fullmatat med fakta, men jättebra. Och jag känner att vi har fått med allt som är viktigt när man ska, man kanske står inför en frågeställning att man funderar på om det här är liksom sista utvägen för att bli av med sina blödningar. Då är det här poddavsnittet så värdefullt liksom, att man får i lugn och ro all den här informationen serverad på det här sättet. Tack snälla för att du kom hit då.
Tack själv för att jag fick komma hit.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.